Vi vill rikta ett särskilt stort tack till våra sponsorer. Advokatfirman Lindahl, advokatfirman Hammarskjöld och fackförbundet ST.
Hej, välkommen till dagens juridikpodden. Idag är det Sara, William och Stefan som sitter här i studion och vi ska börja med ett aktuellt rättsfall ifrån Attunda tingsrätt. Det handlar om en 55-årig man som åtalats för mord och som initialt erkände mordet på sin hustru men som nu frias därför att han har tagit tillbaka sitt erkännande. Ville, du vet mer.
Ja, alltså det finns ju många aspekter som är intressanta med den här historien. Till att börja med så är det ju så då att den här 55-åringen har installerat en spionapp i sin frus telefon för att han tänkte att hon var otrogen. Något som han sedan fick bekräftat genom att han då hade full kontroll över hennes mobiltelefons kamera och ljudutrustning, alltså mikrofonen. Sen påstår han då att han en dag har hittat henne livlös och kall liggandes i sängen i deras sovrum. Och då har han sedan sprungit till polisstationen, inte fått tag på någon eller inte kommit in där. Det var väl en sån här polisstation som inte var öppen varje dag. Och sen har han ringt till polisen och sagt att han har dödat henne. Och då påstår han i alla fall initialt att han misstänkte att han själv var den som hade fått henne att ta livet av sig, tror jag.
Just det, och därefter så har det här gått lite grann, jag vill säga, i vågor. Men han har slutgiltigt tagit tillbaka det erkännandet som han initialt i vart fall gjorde. Och även lämnat någon form av förklaring till detta i form av att barnen skulle förskonas ifrån att deras mor eventuellt skulle begått självmord och så. Va? Och man kan inte från tingsrättens sida utesluta att det är ett självmord eller att det finns en dödsorsak annan än den som han har erkänt. Och därför så är det inte ställt bort någon rimlig tvivel att han har begått det här mordet eller att hon ens har dött genom mord, ska vi säga. Och därför så frias han. Sara, vad säger du?
Ja, vad jag kan se här så i de inledande polisförhören så erkände han att han hade täppt till sin hustrus näsa och mun också. Och det är just det erkännandet som han drog tillbaka. Och sen så har man ju även konstaterat tingsrätten då att man inte kan utesluta att kvinnan avlidit till följd av en förgiftning av alfa-kloralos.
Som är ett sömnmedel, ska vi säga.
Ja, och råttgift tror jag faktiskt också. Ja.
Oj, nu blir det tyst här i studion.
Ja, nej, men jag tror det. Alltså, det är många andra som har skrivit om det här fallet som har beskrivit det som ett råttgift, men tingsrätten använde ordet sömnmedel, så att jag vet inte exakt. Okay. Men det spelar ju ingen roll.
Under alla omständigheter så medger han att han möjligtvis skulle kunna ha drivit henne till självmord genom de här interna äktenskapliga konflikterna då, men att det inte är han som har gjort det. Och ska säga också att domstolen faktiskt konstaterar att utredningen visar att det finns ingenting som visar att han faktiskt själv skulle ha anförskaffat den här alfa-kloralåset, heter det så?
Ja, precis så.
Och det är inget som åklagaren har kunnat varken visa eller ännu mindre att föra hela vägen ut i bevisning, och därför så kan man alltså inte utesluta att det är ett självmord med hjälp av det här starka medlet då.
Nej, jag tror också att det är tre rättsläkare av varandra oberoende som har lämnat tre olika förklaringar till det här, hur det här skulle kunna ha gått till, så att inte ens experten är överens om hur den här kvinnan har dött. Alltså, dödsorsaken går inte att fastställa.
Och det är en klassisk orsak naturligtvis att fria i det fall det inte finns ett erkännande som vinner stöd av annan bevisning. Och det är ju en rättsprincip, om vi nu ska höja den här frågan till en principnivå, så är det ju en rättsprincip att det du säger under polisförhör är kraftigt underordnat det du slutgiltigt säger inför en domstol. Och det finns skäl till det, därför att i alla länder så är det inte så att polisförhör fungerar som man möjligtvis tycker att de borde fungera. Va? Även om det är citat mycket besvärande enligt tingsrättens slutcitat, så är hans erkännande alltså inte på något sätt avgörande för deras slutgiltiga bedömning. Två nämndemän vill dock döma till ansvar för det här mordet. Men vad tycker vi om principen? Vad säger vi?
Ja, men alltså, jag tycker att det är en väldigt bra princip. Jag minns när jag pluggade i Lund så hade vi någon sån här lite större tentafråga där man skulle diskutera just bevisvärdet av ett erkännande. Och Det har vi ju sett skräckexempel på i Sverige tidigare. Till exempel Thomas Quick är väl det tydligaste exemplet på att ett erkännande inte alltid innebär att det man säger är rätt. Det finns ju andra orsaker till att man skulle kunna tänka sig att erkänna ett brott som man inte har begått. Till exempel att man ledsnar på att sitta i häkte och hellre vill komma till anstalt eller något annat. Så att jag tycker att det är bra att man har högt ställda krav på att ett erkännande ska kunna beläggas med övrig stödbevisning.
Sara, vilket bevisvärde ska ett erkännande under polisförhör eller till och med i det initiala gripande skedet ha? Ska det ha något bevisvärde överhuvudtaget?
Ja, någon form av bevisvärde det tycker jag att det ska ha. Men sen ska man väl kolla hur sammanhängande det här utsagorna är fram till förhandling.
Jag känner till och med till ett ärende som jag har ett stort antal år på nacken ifrån, om jag inte minns fel, södra Stockholm eller söder om Stockholm, till och med någon söderförort, där man en julafton hade en person som blev mördad. Alla tre utöver den mordoffret som befanns i lägenheten har i olika skeden utav utredningen erkänt att det var just de eller han eller hon som utförde själva mordet på den här fjärde personen. Det framgår redan i det första initiala samtalet som rings, och där hör man även hur en annan i bakgrunden säger: ta inte på dig något du inte har gjort. Och det här lägger då slutgiltigt hovrätten stark vikt vid och konstaterar att trots att tre personer har då under utredningen på ett eller annat sätt erkänt att det var de var för sig, så att säga, så måste domstolen utgå ifrån att det ska vara ställt bortom rimligt tvivel, och därför så frias då den som slutgiltigt kom att åtalas för mordet, och vill jag minnas de som åtalas för medhjälp till mord. Så ingen fälldes för det här. Alltså.
Jag tycker en annan intressant aspekt att diskutera är någonting som jag pratade med Erik Tagesson, vår chefredaktör, om när vi läste den här domen. Det är att om man kommer med den här typen av erkännande väldigt tidigt i en polisutredning, så skulle det ju teoretiskt sett i alla fall kunna vara så att utredningen skulle kunna bli något sämre, eftersom man har ett erkännande och man kanske då kan inte slarva, men man kanske gör utredningen på ett annat sätt än vad man hade gjort om man inte hade haft det erkännandet. Vad tror ni?
Ja, alltså om man kollar, jag tänker på att det kan handla mycket om hur förundersökningsledarna och de som håller i polisförhören, hur de ställer frågorna också.
Ja, dessutom så är det precis som Ville sa här, det finns faktiskt tydliga och i verkligheten väl konkretiserade motiv för att faktiskt erkänna ett brott som man inte har begått. Till exempel att ha suttit väldigt, väldigt länge isolerad i häkte och inte klarar av det längre. För de som inte har gjort det, så är det här någonting som är en utmaning för mänskliga naturen. Att sitta kanske åratal i en 8 kvadratmeters häktecell och komma ut på rastgården en gång per dag, en timme per dag, och därefter var inlåst och avskuren all möjlighet till kontakt med andra än sin försvarare och häktespersonalen. Och då kan det vara så att man säger: jag måste till varje pris härifrån, jag måste ut på en anstalt där jag kan få samtal och umgås med andra fångar. Och därför erkänner jag, va?
Jag tycker också att det argumentet som den här personen i fråga framför om att han hade tänkt ta på sig det här för att på något sätt skona sina barn, det är inte helt otänkbart att man skulle kunna välja att göra så också. Om man nu tycker att självmord är något väldigt hemskt som skulle drabba barnen.
Ja, eller att han då till och med skulle ha drivit sin hustru till självmord för att det fanns en äktenskaplig komplikation i det här som var så allvarlig så att ja, det slutade på det här sättet. Men än en gång, frågan är principiellt naturligtvis viktig. Ska ett erkännande kunna läggas till grund för en fällande dom om den inte till varje del, så att säga, vinner stöd av den övriga utredningen? Vi vet också att ett stort antal personer, inte minst fel, hundratals personer har erkänt mordet på statsminister Olof Palme. Och det har då inte lett till varken åtal eller någonting annat, som bekant.
Nej, jag tyckte det här var en ganska balanserad dom. Sen kan vi väl vara nästan helt säkra på att det här kommer att överklagas till hovrätten, och det kan ju säkert få en annan utgång där. Men för min del så tycker jag att det här känns som någonting som skulle kunna komma ännu högre än hovrätten. Jag menar, den här frågan behövs väl prövas från tid till annan för att man ska kunna säga hur mycket stödbevisning man behöver för att ett erkännande ska vara tillräckligt.
Jaha, sen har vi en annan artikel från Dagens Juridik helt nyligen som är skriven av två stycken auktoriserade rättstolkar, nämligen Erik Geijer och Jonas Hartelius. Och de trycker på att den så kallade polissvenskan, alltså polisers sätt att använda det svenska språket på, inte minst i skriftlig form, att den hotar rättssäkerheten därför att de är så erbarmeligt dåliga på svenska många gånger att man inte ens kan förstå vad som egentligen har hänt och att man har pratat förbi varandra och så vidare. Sara? Är det så här?
Om det är så här... Alltså jag kan gå till ett ganska aktuellt ämne där jag var och intervjuade Lundins försvarare i brottmålet som rör Sudan. Och där pratar de om förhörsutskrifter som är väldigt illa utskrivna. Där försvararna har svårt att försvara sina klienter på grund av att de här utskrifterna är som goddag yxskaft, säger de.
Vad säger du, Wille?
Jo, men jag har tagit upp det här tidigare. Jag tror att det var när vi pratade om vilka åtgärder man kunde vidta för att bli ännu bättre på att utreda sexualbrott, och då tror jag lyfter det här med att det är liksom viktigt att göra rätt hela vägen från början, att man inte slarvar med de här första vittnesförhören och så här. Och det här är ju en del av det, att skriver man bra, tydliga förhörsprotokoll som folk så kan ligga till grund för liksom vidare utredningsåtgärder och som man sen kan använda till viss del då i tingsrätten, även om vi har den här så kallade muntlighetsprincipen, så är det klart att det är mycket bättre än att man skriver dåliga förhörsprotokoll.
Ja, det vore svårt att säga emot det, men vad är ett dåligt förhörsprotokoll? Och det, jag menar, jag har läst många förundersökningar i mitt liv och jag har själv varit förhörd som vittne i ett antal ärenden, och jag måste ju då säga att bara sättet att använda ord på kan ge en viss riktning av hur polisen själv tolkar det som sägs. Det är väldigt skillnad på att skriva att en vittne hävdar någonting eller påstår någonting eller berättar någonting, eller kanske det mest neutrala, nämligen säger vittnet bla bla bla. Och det här visar ju då om man i samma förundersökning har olika då sådana ord utifrån beroende på vem som har förhörts, att man kanske har en olika syn och värdering av de här vittnen, och bara det kan ju gå snett, tycker jag, i ett rättsfall många gånger. Va?
Ja, men man måste ju faktiskt tänka på lite hur man skriver när vi inte jobbar med dialogförhör, och det är en aspekt som de lyfter i sin debattartikel, att ett alternativ som presenteras som en lösning på det här problemet om poliserna inte kan skriva bra förhörsprotokoll, det är att man får börja skriva dialogförhör, det vill säga man skriver fråga-svar hela tiden.
Vilket är erbarmeligt jobbigt att dra sig igenom, ska vi säga, istället för de här summerande. Ja,
absolut, plus att det skulle ju ta alldeles för lång tid alltså det skulle ta för mycket tid i anspråk från polisernas sida att skriva ihop den här typen av förhörsprotokoll, så att det är inte ens en lösning, utan så kommer det aldrig bli.
Sara, du som har jobbat mycket med och tittat på just ekosidan och ekomål och sådär, blir det ett extra stort problem när det är så pass komplicerade saker som till exempel företag och näringsrelaterad juridik?
Där handlar det ju väldigt mycket om att de som står misstänkta kan ju reagera på att förhörsledarna inte förstår. Så det upplever ju jag är det som dominerar i de här förhören. Att de känner att ni förstår inte det här komplexa materiet. Och, men just den här dåliga polissvenskan, jag har nog inte tänkt på det riktigt.
Men det är intressant också, för att Erik Geijer och Jonas Hartelius då, som har skrivit den här debattartikeln, de pekar ju då på att det här någon gång historiskt sett har en bakgrund i att man från polisers sida då, som inte är akademisk skola, hade försökt efterlikna då den juridiska stilen som det övriga rättsväsendet använder, och att man därmed försöker då krångla till det och sådär. Och det, jag brukar ju alltid själv understryka att poliser pratar ju gravt generaliserande, men många gånger om man ser poliser uttala sig i till exempel TV och sådär, så pratar de ju inte alltid som vanliga människor. Poliser går ju till exempel inte in i hus, utan de inträder i aktuell fastighet och sådär, som jag brukar ta som exempel. Och det här är i slutändan någonting som landar i protokollen, och behärskar man då inte språket hela vägen ut så kanske det kan bli som Christer Pettersson sa under Palmerättegången, han svarade att han hade inte legitimation att svara på den frågan. Och då, ja, man förstod vad han menade, men det kanske inte var helt korrekt.
Men grejen är att jag har ju hört att det här är saker som man hela tiden pratar om på polisen. Att det, alltså man hela tiden lägger stor vikt vid att prata om att vi ska skriva bra förhörsprotokoll och vi ska skriva sådana saker. Problemet är väl då kanske, nu vet inte jag exakt hur, om det överhuvudtaget är några språktester när man söker till polisutbildningen eller vad det är för kvalifikationer man måste ha och sådär. Men det är kanske där någonstans man måste börja titta på om man ska göra någon eventuell förändring.
Det är språktester för att antas till polisutbildningen. Och nu har man ju för sig sänkt kravet på vissa av de här mer mentala och intelligensmässiga delarna. Men ett rakt bra språkbruk kanske inte är för mycket begärt av en konstapel, va?
Nej, och det kanske egentligen är fel av mig att säga att man skulle ha något språktester, men det kanske handlar mer om att man ska fokusera mer på det under utbildningen och att man kanske ska ha fortlöpande utbildning under sin anställning också, där man får liksom, så att säga, fräscha upp sina kunskaper i hur man ska skriva de här typen av frågor. För det handlar inte om att man ska slänga sig med svåra ord, utan det handlar om att man ska ge en bra bild av vad som har sagt under förhöret. Och det tycker jag är jätteviktigt. Det gäller ju även domstolen när man liksom sammanfattar vad en misstänkt utsaga handlar om på väldigt få tecken jämfört med hur länge den personen har pratat och vilka frågor de har fått av försvarare och åklagare och sådär. Det skapar ju en bild av vem den här personen är när man sammanfattar det på det sättet.
Jag vill faktiskt gärna understryka själv här som gammal förrätta chefredaktör för Dagens Juridik att det är väldigt, väldigt lätt att falla in i det här. Vi på redaktionen, numera ni på redaktionen, läser kontinuerligt och konstant den här typen av texter med lite fikonspråk, mycket juridiska inskjutna bisatser, dubbla negationer och så vidare. Och det är väldigt svårt att frigöra sig från det och att helt se till så att det inte finns med i Dagens Juridiks texter. Vad säger du, Sara?
Ja, helt klart. Särskilt när man ska citera domar och andra juridiska texter så är det svårt att komma ifrån det. Men vi försöker.
Men frågan är om inte man egentligen sätter huvudet på spiken här. För att jag tror att när man liksom kritiserar den här typen av dåligt skrivna förhör så blir det, låter det som att man vill att det ska vara mer avancerat och det ska vara ett liksom, svårare språk. Men det är inte det det handlar om, utan det ska bara vara tydligt, enkelt att förstå och det ska inte liksom finnas utrymme för några missförstånd.
Man tror nog ibland att man har en högre trovärdighet med sig om man använder lite komplicerade ord. Ett annat exempel som också är från min egen värld långt tillbaka i tiden, det var en rättegång jag var på där en polisman vittnade och han sa i vittnesförhör i vittnespåset att ungdomarna ägnade sig åt en campingliknande företeelse. Och då tittade rådmannen på honom och så sa han, vittnet menar alltså att de campade. Ja, så kanske man skulle kunna uttrycka saken också. Det var ju betydligt mycket enklare att säga att de kampade än att de ägnade sig åt en campingliknande företeelse. Men sannolikt tyckte den här polisen att det lät som han var mer beläst och kunnig än vad han egentligen då var. Med tanke på att det var tydligare om man sa att ja, de kampade.
Ja, men sammanfattningsvis så kan man väl då säga att det går inte att understryka nog vikten av att de här förhören skrivs ut på ett bra sätt så att det inte finns utrymme för några misstolkningar och att de faktiskt kan användas, i synnerhet om vi då som artikelförfattarna här säger går mot en utveckling där man kanske ska tillmäta den här typen av förhör ännu större betydelse, de inledande förhören. Då är det ännu viktigare att man faktiskt skriver dem på korrekt sätt.
De tar några konkreta exempel i den här debattartikeln också. Pratar om risken med att till exempel inte förstå allvaret i att sätta citattecken runt det som det ska vara citattecken runt. Och de tar upp ett fall där med en kvinna som var åtalad för att ha misshandlat sina barn. Och då så står det att hon skulle ha sagt att jag gav henne en lavett inom citationstecken. Hon säger hon vet inte ens vad ordet lavett betyder, så hon kan aldrig ha sagt det i förhör. Men polisen har uppenbarligen uppfattat det som att det var så hon sa. Därför att i hans värld så på polissvenska, gammal polissvenska, så var det en lavett, ett slag med handen, va? Och det här blir liksom lite avslöjande kanske till och med. Inte bara farligt farligt för rättssäkerheten utan lite avslöjande när hon säger jag har ingen aning vad betyder, jag har aldrig sagt så. Vi stannar kvar i brottens värld även i den tredje och avslutande delen av dagens juridikpodden. Det handlar om problemen för Ekobrottsmyndigheten att komma i mål med sina åtal eftersom de förlorar väldigt, väldigt mycket. Och det är svårt här med ekonomisk brottslighet och i synnerhet med insiderbrott som fortsätter att vara en utmaning för Ekobrottsmyndigheten. Sara?
Ja, insiderbrott har ju varit en svår nöt att knäcka för Finansmarknadskammaren som håller i det här på EBM ända sedan den stiftades. I 2019 så var det ju sammanlagt 7 mål varav ett leddes till fällande dom. 7 mål som avgjordes då. En ledde till fällande dom. Och det är ju ytterligare ett bevis på att det är svårt att bevisa för EBM att det har det är svårt att bevisa för EBM att det har varit ett insiderbrott då. Man talar om en ren indiciebevisning och ja.
Ville.
Ja, vad ska man säga? Vi har ju pratat om det här ganska mycket på senaste tiden, i synnerhet när det gäller andra rättegången, att det är liksom det är svårt i den här typen av mål för åklagarsidan att vinna slaget mot försvaret, om man får kalla det så. Och jag kan liksom inte, jag är inte tillräckligt insatt för att säga exakt vad det beror på. Men det verkar ju som att försvaret oftast kanske är bättre på att förklara sin sak, att de kanske har en annan tillgång till experter som kan vittna och sådär.
Men i det senaste stora målet då som har slutat med friande utgång, nämligen i Allra-målet, där påstår ju åklagaren rakt upp och ner att domstolen helt enkelt inte förstår sig på den här typen av materia juridiskt och att de inte helt enkelt har förstått vad det är han menar och har bevisat, va?
Och där handlar det inte om insiderbrott utan det är, det är en annan ekonomisk brottslighet och det är ju det som är lite svårt, att det är ju en komplex materia och försvararna pekar ju ofta på att det är EBM som inte förstår den här och nu så var det ju åklagaren som pekade på att det är domstolen som inte förstår den här komplexa materien.
Är det någon som förstår den här komplexa materien?
Sannolikt några väldigt välbetalda advokater som ofta agerar som privata försvarare i sånt här och sannolikt några väldigt duktiga åklagare vid Ekobrottsmyndigheten skulle jag faktiskt tro. Samtidigt så är det så här, de här utredningarna har ju förmåga att både svälla enormt, alltså extremt mycket. Och därutifrån kan man också ifrågasätta om den här då så kallade absoluta åtalsplikten verkligen kan uppfyllas i alla fall där misstankar kommer upp på den nivån där de borde utredas vidare. Det vill säga att EBM faktiskt trots allt bara stoppar in handen i ett vattenfall och tar ut några droppar som sedan utreds vidare. Det tycker jag är allvarligare möjligtvis än att de få mål man driver till åtal slutar med friande dom och att man alltså inte är kapabel att hålla den standard som svenska åklagare i övrigt gör när det gäller väckta åtal.
Men de här siffrorna där, Sara, som du lyfte upp här om insiderbrottet, det kommer ju från EBM senaste årsredovisning här. Där så trycker de ju ändå en del på att det har varit ett ganska bra år för deras del. Alltså det har varit färre personer som har suttit häktade under en längre tid. Alltså den generella häktningstiden har minskat. Samtidigt så visar ju årsredovisningen på att de tappar 3,5 miljoner eller 3,4 miljoner i anslag. Har de för lite resurser på EBM, tror du?
Resurser i...
Ja, men alltså, är det för svårt för dem att utreda brott? Är det för komplext i förhållande till hur många som jobbar med den typen av utredningar? Är det för få åklagare? Har de för lite vidareutbildning? Kan det vara sådana orsaker som gör att de har svårt att vinna den här typen av mål? Eller är det bara så att det är väldigt svårt att övertyga domstolen om att ett brott har begåtts?
Min uppfattning är ju att de skulle ju behöva få in folk ifrån finansbranschen. Att folk från finansbranschen skulle söka jobb på EBM och jag tror till och med att de har sökt, EBM har sökt efter anställda då som kommer från finansbranschen för att man ska få lite bättre förståelse och mer kompetens på EBM.
Men jag tänker så här, varför skulle man vilja lämna finansbranschen som ofta har ganska välbetalda jobb och bli statligt anställd till en betydligt sämre peng till exempel och avslöja eventuella affärshemligheter som man kanske kan dra nytta av själv istället?
Ja, det är väl därför de inte har fått in några.
Jag tänker en annan kategori människor som är inblandade i det här som om möjligt har ännu mindre möjlighet att överblicka de kunskaper och insikter som möjligtvis behövs i de här sammanhangen, och det är nämndemännen. Jag menar, här sitter nämndemän som många gånger får kritik för att de, om jag uttrycker mig lite vanvördigt, kallar det för vanliga brottmål, alltså vanliga brottsbalksbrott, har svårt att skilja på olika typer av uppsåt och vad det nu må vara som kritiken handlar om. Och här kommer plötsligt sånt som inte ens kanske skolade domare och sådär klarar av. Jag ser ett problem i detta.
Ja, det är det som ligger på bordet nu också i den pågående andra processen ju, som nu är överklagad från flera olika håll.
Han vill ta in någon från revisionsbranschen faktiskt. Från en av de större revisionsfirmorna, jag minns inte på rak arm vilken det var, men han vill att den här personen ska komma in och vara expert.
Och vad är tanken med det då? Att de ska få ytterligare en person i rätten som då är extra kunnig på den här typen av transaktioner eller liksom provisionsärenden, eller hur funkar det?
Ja, det är väl framförallt, det handlar ju inte om jag minns rätt så var det bokföringsbrottet den här personen skulle gå in och vara expert omkring. Det handlade inte om utbrottet särskilt.
Jag har pratat mellan, som det så fint heter, skål och vägg vid några tillfällen med domare. Och jag vet när det gäller ekomål överlag som är väldigt, väldigt komplicerade, så var det en av domarna som rakt upp och ner sa att när jag inte fattar någonting så får jag ta det säkra för osäkra och hellre fri än fälla. Men den andra som jag pratade med, han pratade inte om sin egen situation. Han sa att han däremot trodde att det var så att väldigt många kollegor trots allt förlitade sig på att åklagarna var så kompetenta att det lät som en robust, ett robust fall och ett robust åtal, och därför kunde fälla trots att de inte alls hade förstått vad egentligen brottet skulle bestå av. Jag vet inte vad som är sant, men det båda låter i och för sig ganska rimliga, tycker jag, båda versionerna.
Men en dum fråga då från en dum person som mig. Är det så att man alltid, tror ni att man alltid som domare alltid förstår alla omständigheter kring ett, då som du sa Stefan, vanligt brottmål? Eller är det bara så att man är mer öppen och det diskuteras mer eller förs mer typer av den här diskussionen när det gäller den här typen av mål, det vill säga ekomål?
Jag tror ärligt talat att klassiska brottmål, alltså det jag kallar för brottsbalksbrott i de vanliga kapitlen där, våld och förmögenhetsbrott och sådär, den som tar vad annan tillhör dömes förstöld. Det betyder enklare än att ett lång kedja utav både rekvisit och bevisning och indicer ska så att säga landa i en fällande dom. Det betyder enklare att styrka och förstå en stöld eller ett mord för den delen också, många gånger.
Men hur ska man attrahera folk och börja jobba? Hur ska de få folk från finansbranschen då? Om vi nu sitter här och är lite gnälliga då på att de har svårt att få folk fällda, då måste vi kanske lansera någon form av egen teori om hur det här problemet ska lösas. Hur ska Ekobrottsmyndigheten, Sara, du som ändå får vara redaktionens expert på de här frågorna, lyckas få väldigt kompetenta människor att börja arbeta där? Kompetenta människor finns ju såklart redan på Ekobrottsmyndigheten, men ännu fler då, med andra kompetenser än de som redan finns.
Bra fråga. Arvodet skulle jag kunna tänka mig är det största. Och för definitivt så är det ju så att jag tror ju att den personen kommer ju ha svårare att komma ut sen på finansmarknaden när den har från början jobbat på EBM.
Det är säkert så. Alltså, det är säkert så också att du så här bränner dig med agenda till viss del. Men utöver lönen så är det ju, det är lätt att sitta och tro att alla människor är kallhamrade, men det finns faktiskt människor som drivs av någon form av rättspatos här i livet. Och jag känner personligen människor som jobbar i finansmarknadssammanhang som tycker att det på ren svenska är förjävligt ibland när man hör hur vissa skor sig på sånt som är inte bara i gråzonen utan sannolikt också kriminellt när det gäller till exempel insiderhandel och sådär som aldrig kommer gå att bevisa. Och de kanske man då skulle kunna locka över utifrån en kombination av lön, rättspatos och det som man aldrig i de här här sammanhangen ska förglömma. Det finns inom oss en önskan att hos oss alla finns en innerlig önskan om att någon gång få leka Sherlock Holmes, att få vara liksom detektiv. Och det har drivit många till att bli både åklagare och poliser och i övrigt verka inom statsmakternas sida utav rättsapparaten. Det är ingen tvekan om det.
Men om jag då ska företräda Monica Rodrigos intressen, alltså generaldirektören VBM, så går inte de här höjda arvoderna alls ihop med de sänkta anslagen. Så det låter ju som att det kan bli svårt att få ihop den här ekvationen då.
Ja, och dessutom så är det sannolikt så att skulle man börja locka till sig höjdare i form av finanskillar och finanstjejer från finansbranschen med extrema löner, så skulle det bli ett herrans liv hos de välutbildade åklagare och andra anställda på myndigheten som idag inte har de fantastiska lönerna. Så att det skulle ge en spiral som jag är säker på att till slut justitiedepartementet inte skulle vara lyckliga över.
Men skulle man inte bara ta och satsa lite mer pengar på det här? Alltså tullen, när de kommer med sin årsredovisning, så brukar de alltid prata om den här samhällsnyttan som deras beslag har inneburit. Om vi då pratar om stora, låt säga att en del av de här åtalen i alla fall har belägg då, att man så att säga skulle kunna bevisa på något sätt att de här brotten har begåtts, då skulle man ju göra en ganska god insats för den så kallade samhällsnyttan om man då skulle tvinga människor att betala tillbaka pengar och sådär. Borde man inte lägga mer resurser på det här då?
Du är lite inne på det där med att bevisa, och jag tror att det är ju också den stora risken, för att det är ju väldigt, väldigt svårt som sagt att bevisa de här brotten jämfört med så kallade vanliga brottmål. Och att då från finansbranschen ta den risken att gå över till EBM, okej, med ett högre arvode, men sen kanske det inte ger någon utdelning ändå.
Men givet att rättssäkerhet och andra beviskrav upprätthålls på ett snyggt och prydligt sätt som det alltid ska göra, så är det naturligtvis så också som du är lite grann inne på, Ville, att man kan säga rent PR-mässigt. Hade jag varit PR-konsult, vilket jag inte är, till Ekobrottsmyndigheten, så hade jag nog lagt större vikt vid att trycka på att för varje krona som investeras på Ekobrottsmyndigheten så tjänar staten i slutändan 2 kronor eller 7 kronor eller vad det nu vara månde, jag kan inte svara på det. Skatteverket har vid några tillfällen använt det argumentet för att få högre anslag till utredningar och så vidare, och det är en ganska enkel matematik och en enkel retorik som fungerar inte bara på politiker och regeringen utan sannolikt också på allmänheten. Man tänker, det är ju klockrent, det vill bara tillsätta ytterligare 100 ekobrottsåklagare så kommer vi kunna sänka skatterna till slut.
Ja, det vore i alla fall värt ett försök, för uppenbarligen så är det så att som det ser ut idag så funkar det inte helt friktionsfritt.
Detta om Ekobrottsmyndigheten, som får avsluta dagens avsnitt av dagens Juridikpodden. Tack för att ni lyssnade. Tack också för alla i studion, Sara, Ville och själv heter jag Stefan.
Tack.